Vi är stolta över att berätta att vi numera gör denna podd tillsammans med Nextory. Erik, kan inte du berätta för våra lyssnare om vad Nextory är för någonting?
Det gör jag hemskt gärna. Nextory är kort och gott en streamingtjänst för böcker och magasin. Personerna bakom Nextory har sina rötter i Syrien där de bevittnade hur diktaturen begränsade tillgången på böcker. När de sen kom till Sverige blev det deras kall att göra böcker tillgängliga för alla. För en månatlig avgift får man alltså tillgång till en väldigt stor mängd e-böcker, ljudböcker och magasin. Allt digitalt. Smart, va?
Verkligen. Du och jag har ju någonting gemensamt och det är ju att vi älskar deckare. Så vad är det du läser just nu?
Just nu läser jag Keplers Lazarus som är en av böckerna i serien om polisen Jona Linna. Jag ligger faktiskt några böcker efter i den serien så det passar perfekt att ta ikapp med Nextory eftersom jag då inte behöver köpa alla böcker. Men du har istället hittat det perfekta sättet att somna på kvällarna, eller hur?
Yes, jag har kommit på den briljanta idén att lyssna på Sagan om ringen, Lord of the Rings, som ljudbok. Det är det sista jag gör innan jag somnar. För det är en perfekt bok för det syftet. Tempot, berättarrösten, det är ju som att ta ett sömnpiller mer eller mindre. Mycket bättre än att stirra i telefonen och framförallt att bråka med folk på Twitter.
Det är det verkligen. Och vill man som lyssnare stötta podden och ge oss möjlighet att steppa upp i vår bevakning av Malmö FF, ja, då ska man signa upp sig för 6 veckor gratis genom vår kampanjsida som ligger på våra sociala medier. Det kostar ingenting att prova och du kan avsluta prenumerationen precis när du vill.
Ja, kanonerbjudande helt enkelt. Så stort tack till Nextory för att ni är med och hjälper podden att utvecklas ytterligare. Hej och välkomna till Ur ljusblå ögon. I dagens avsnitt sitter jag här tillsammans med Erik och Sebastian och vi ska ta oss igenom ett körschema där vi pratar om ännu en förkrossande seger för damerna som spelade 0-7 mot Onsala BK. Sen utöver det så har vi IFK Norrköping och Malmö FF som spelar på Platinum Cars Arena och det blir en seger med 1-0. Målskyttar, eller rättare sagt målskytt Kise Thelin. Utöver det så kommer vi även gå igenom att damerna är ju faktiskt helt färdiga med sitt spelande medan herrarna har 2 sinnessjuka möten kvar. Och då är det BK Häcken härnäst som väntar. Ett BK Häcken som är utanför guldstriden för 2023. Så, men till att börja med, hur är det läget med er då, Sebastian?
Det är... Som Lars Nilsson brukar säga, när MFF vinner, då är livet värt att leva på den vänster.
Ja, det ligger något i det. Jag var extremt, extremt nervös igår. Det kändes som en väldigt jobbig match att titta igenom, live i alla fall. Men det är kul om man vinner de matcherna. Mindre kul om man förlorar. Så att, när man går bra för Malmö så känns livet lite lättare. Och just nu gör det ju det, får man ju säga.
Jag har också gått med relativt studsande steg hela dagen, men jag har också blivit konstigt pikad på något sätt av livet. Det har varit väldigt märkliga grejer som har hänt. Jag var på gymmet bland annat och lyfte skrot, som det heter. Så, alltså, jag är relativt stark, vill jag ju säga, liksom, ändå. Sen så kommer det alltid finnas någon gym bro där ute som bara, varför dör du inte mer? Och i alla fall så satt ner liksom, skulle köra bröstpress med hantlar och sen så jag tar 20 kilo på varje hantel. Det är helt okej. Men i alla fall så kommer det en sån snubbe bredvid mig som har liksom så här V-formad kropp på något sätt. Och så sätter han sig bredvid mig, sneglar på vad jag gör liksom. Och sen så ska han göra exakt samma övning, men så bara så här, precis när han sträcker sig efter hantlarna så tar han 37,5, kollar på mig, sätter sig och börjar pumpa och jag bara så här, nej nu går jag härifrån. Jag går inte. Det kändes mesigt. Och sen så när jag skulle städa bilen, för jag var iväg och tvättade den eftersom jag har en service imorgon, så kom det fram en hemlös man till mig som sa, och jag bara, ursäkta, vad sa du? Han bara, du kör som en gammal tant. Jag bara, ja, okej. Tack.
Du lyfter som en gammal tant och kör som en gammal tant.
Ja, jag vet. Liksom, det är någonting som har hänt. Men det är skitsamma, för vi har ju vunnit. Och ja, nej, det fanns ingen större djup i den där anekdoten. Jag tänker att vi kör lite kronologiskt. Det är ju som sagt att MFF Dam då vann ju mot Onsala BK. Ett lag som spelar i tätorten i Göteborgs län och som även faktiskt har kallats Odensal under vikingatiden, därav Onsala. Så här, det är dagens kulturnitsfakta till er som lyssnar. Någonting som man ska notera är ju att det är en startelva som gör väldigt mycket mål den här matchen. Du har Meluk som gör två mål, och gör mål efter redan andra minuten. Visar väl de här gamla, eller gamla ska man kanske inte säga, men de här erfarenheten från Allsvenskan bland annat. Sen har du Anna Plantin i 23 minuten. Kander, Skarström, Holm, Julia Velin. Och liksom i de här 90 minuterna så gör man som sagt totalt 7 mål. Man skulle ju kunna prata om den här matchen mer ingående, men det här var ju då sista matchen för året, och jag tror att det finns andra grejer som jag vill lägga fokus på. Det första är ju faktiskt att du har tre MFF-spelare som tackar för sig, som inte kommer att spela i MFF länge, och det är Beatrice Näri, Cornelia Lindgren och Madeleine Heide, som vi lyfte upp förra avsnittet också. Och de lämnar efter säsongen. Och jag tänkte, jag kör så här, hur känns det?
Ja, men det är lite vemodigt. Man har ju känt att, eller man har ju vetat om här tiden att handdagen skulle komma, att det blir svårt att behålla samma trupp hela vägen, och det kommer vara folk som trillar av nu, längs vägen, och särskilt nu när man tar ett steg mot liksom att bli mer professionella i sättet man tränar, och att helt enkelt kräver mer tid av spelarna framöver. Men det är ändå tråkigt, det är det ju. Man unnar ju alla som har varit med under den här resan att ta det hela vägen, men det är ju, det är omöjligt, tyvärr. Det kommer bli så här, och det är säkert, kan säkert vara någon till som i slutändan faller av. Men så man är väl tacksam för att de varit i Malmö och hjälpt oss upp till elitettan, och ja, de kommer alltid finnas med i historieböckerna för nysatsningen på damlaget.
Vad säger du, Sebastian?
Ja, det är som Erik säger, det kommer nog kännas. Många har väl fått sig en bild av vad det har varit för spelare som har representerat detta laget som en gång i tiden började i division 4, och nu ska man gå upp i elitettan. Så det blir ju spännande att se hur klubben resonerar, om det är så att man kommer plocka in spelare utifrån, eller om det kommer att vara liksom egenfostrade spelare. Och ja, vi går en spännande framtid till mötes, i alla fall på damsidan, där det känns som att där kommer ju hända väldigt mycket aktivitet.
Det intressanta i det här sammanhanget är att det här är tre spelare som har följt med sedan division 4, och ja, helt enkelt sedan återstarten av damlaget. Och i fyra säsonger så har ju MFF också dessutom 74 raka segrar i seriesammanhang, vilket är väl det laget med Sveriges längsta seriesegrar, helt enkelt. Man har 0 förluster, och man har en målskillnad, det vill säga att man har gjort 569 mål.
Ja, det är bara skratta. Det är liksom, det är fantasisiffror.
Det är liksom, alltså, det är som när man startar upp liksom en form av FM-save liksom, och med något lag som du dessutom höjer budgeten med 100 miljoner euro eller någonting sånt. Det är helt sjukt. Och sen har man på de här fyra säsongerna som man släppt in 25 mål. Så med de här siffrorna så får man ju säga att det är relativt underkänt, helt enkelt. Det går inte att, det går att släppa in 25 mål.
Det är fyra år eller vad det är.
Det är intressant. Och med det så tar man ju också ett steg in till elitfotbollen. Men i samband med det så lämnar ju som sagt några spelare. Vi har ju pratat om det tidigare. Det var väl ganska väntat någonstans att MFF är, eller inte MFF kanske, men när man kör den här elitsatsningen så är det få spelare som antagligen kommer ha tid med MFF helt enkelt. För att det blir helt plötsligt, har du liksom inte tid med ett heltidsjobb.
Nej, och det blir en generationsfråga till stor del också. Är du 18 och liksom inte har hunnit etablera dig på arbetsmarknaden, då tycker du kanske att det är helt okej att ha en liksom halvtidslön kanske. Jag vet inte exakt vad de kommer ha för ersättning nästa år, men det sägs ju ändå att de yngre kommer säkert i stor utsträckning att ägna sig till fotboll på heltid, även om det inte är någon, de blir inte rika på det, men Men har du börjat närma dig 30 eller kanske till och med passerat 30, har ett helt vanligt jobb, så kanske du inte lämnar det jobbet för att göra två säsonger i Allsvenskan, eller två säsonger i, jag hoppas inte Allsvenskan, men två säsonger till i Malmö och sen lägga av och så börja återstarta ditt jobb. Det är lite så det kommer säkert vara, att det blir de äldre som satsar på den civila karriären, men de yngre i hög utsträckning satsar på fotbollen, dels för att de kan ha lite längre perspektiv och för att de inte har kanske då hunnit skapa sig några längre civila karriärer vid sidan av liksom.
Ja, alltså det gäller ju på i de flesta fallen gäller ju det, för att både Madeleine Heide, Beatrice Neri och Cornelia Lindgren är ju de är ju runt min ålder, det vill säga. Det är den här åldern där man stiger upp från sängen och bara det gör
lite. Ta sig lite för ryggen.
Alltså, lite för ryggen. Men alltså runt generation 92-93 helt enkelt. Och jag är då 93. Men det stämmer, och vad jag tänkte säga var, men däremot så har du ju också andra spelare som det var inte alls ett bra exempel egentligen, tänkte jag, men Sara Beluka är ju 98. Hon är inte pyrung, men hon är inte lastgammal på något sätt.
Nej, men du kan tänka så, äldsta systern Velin liksom. Det är klart, men hon kommer också från en liksom lång fotbollssatsning, så de ja, är i ett annat fack.
Och jag misstänker att de också har en helt annan typ av lönehierarki.
Eller jag kan, de har fått bättre betalt än vad de som har varit med sen starten, när de har kommit in. Det kan vi nog förutsätta. Men också att, de har inte, och då kan också ha kunnat satsa på fotboll en längre tid. De har inte något jobb som de står och väljer mellan. Kanske då. I alla fall inget som de har jobbat med i någon längre tid.
Nej, och sen du har ju också Lovisa Wivesson som är ju också där runt generation 90 helt enkelt, som också har följt med ett tag, som jag hoppas också ska vara kvar, tycker jag. Jag läste en väldigt rolig intervju med henne just i samband med det här med att man skulle möta det Onsala, och då sa hon någonting i stil med, eller rättare sagt, jag tror de frågade henne, ja, men om vi nu vinner på söndag, är det 74 raka seriematcher eller något sånt där, och så svarar hon och säger när vi vinner, och det är väldigt, jag gillar det väldigt mycket, för hon tillhör ju liksom den här gruppen av spelare som har varit med från början, och det känns som att man har med det här, de här spelarna har man liksom skapat en identitet som sammanfattar väldigt mycket vad Malmö ska vara. Jäkla vinnarskallar, ödmjukt arroganta in i benmärgen. Och liksom oavsett vem de möter så är de alltid 100%. Vilket är de här extrema siffrorna som jag nämnde tidigare visar.
Ja, och det är framförallt att man fortsätter göra det fast man i tabellen inte längre har något att spela för. Det är ju liksom en sak att ge allting fram tills det är avgjort, men att fortsätta göra det, att trycka till FC Rosengårds B-lag då med 9-0 och sen nu med Onsala med 7-0, det är extremt imponerande att man bara Man ser liksom ett längre perspektiv hela tiden. Det är liksom inte den här säsongen längre som gäller, utan nu är redan framme nästa säsong mentalt och köttar på.
Ja, och även i bara i division 1 så har man ju gjort 122 mål, vilket är också ett sinnessjukt. Ja, i och med att det är liksom ett steg från elitfotbollen, så att säga.
Ja, mm. det är bara att lyfta på hatten. Som vi har inga hattar kvar. Men det var återigen att notera att de gör det jävligt bra.
Man ska också säga, eller lägga till i den informationen, att jag tror det är division 4 och även 3. Har inte helt benkoll på om det här stämmer. Men jag vet att när de spelar i de här lägre divisionerna så var det också vissa matcher som motståndaren lämnade walkover. Vilket innebär att den här statistiken inte stämmer helt och hållet vad det hade kunnat vara.
Det hade kunnat vara ännu bättre målskillnad, det är egentligen det du kommer fram till. Det saknas 15 mål på den där.
Ja, men om man vill liksom komma upp till 600 mål så hade det kunnat betyda någonting.
Ja, det tar det.
Det hade varit sinnessjukt. Allting som krävdes var 31 mål bara. Ja, som sagt, jag sa ju det inledningsvis att vi kommer inte prata igenom denna matchen. Det är en helt enkelt av den anledningen att den är väldigt typisk som alla andra matcher har sett ut. Just att man tummar liksom inte på kvaliteten eller matchplan eller arbetsinsats. Och det är ju såklart imponerande att man vinner mot ett relativt bra lag. Att man liksom, sista matchen, man vet att man är vidare sedan länge. Man bara visar liksom att man ska gå in med elitettan med en liknande attityd och sådär. Jag tänker att vid senare tillfälle så kommer vi prata igenom, som sagt, vad det väntar i elitettan. För vi har ju en intervju där som vi planerar och släppa senare, helt enkelt.
Ja, vi kommer väl ta ett lite större grepp på säsongen som helhet också i samband med det.
Vidare till herrarna. Och då är det ju att man mötte då IFK Norrköping, eller Peking som de också kallas, på Platinum Cars Arena, och det blev seger med 1-0, och Kristian Lin gjorde ett efterlängtat mål, ett mål som jag skulle vilja kalla för guldvärt. Men innan vi går in på det vill jag passa på att ge en stor eloge till våra supportrar som reste upp dit, för att det genom tv-rutan så kunde man ju höra att det var väldigt större, mycket det var väldigt mycket bättre tryck för den för supportrarna än Peking-fansen. Och det är inte liksom att det var, vad ska man säga, att Peking-fansen inte är liksom hur och kimma för sitt lag, men man märker hur mycket MFF-supportrar går in nu de här sista omgångarna, och att den mentaliteten är helt annorlunda. Och det tycker jag syns både på plan och från supportrarna. Men hur var matchen då, Sebastian? Vad tycker du?
Jag tyckte väl, nu får jag säkert många på mig, men jag tycker att man är väldigt mycket fram och tillbaka och svårt att etablera ett spel, i alla fall i första halvlek. Men man får ju ändå lägena att liksom hota, men det känns ändå som att det är något som fattas i första halvlek.
Jag gillar att du går in direkt på det här negativa som folk hatar.
Ska balansera upp det då kanske lite grann. Men jag har sett om en stor del av matchen i efterhand, och man ser ju alltid en match med andra ögon när man vet hur den slutar. Man blir inte nervös över ett Pekinganfall när man vet om att det inte blir mål. Och då ser man på det lite mer objektivt. Ja, och jag är väl inne lite grann på att det vi hade svårt i första halvlek var väl att bita oss fast på Norrköpings planhalva. Så det är lite som vi är vana vid att göra, alltså vinna bollen högt flera gånger i rad och liksom bita oss fast. Det var ganska jämnt bollinnehåll, det var det i och för sig matchen igenom, men i slutet så hade det andra anledningar.
Faktum är att det
blev... Men jag tycker samtidigt att vi släpper inte till egentligen så mycket mer än ett halvfarligt anfall. Det var ju den här omställningen på någon dum passning som någon, jag vet inte vem jag som slog, där Norrköping kommer fram och rätt många med. Och så slutar det med ett avslut i liksom utkanten av straffområdet som går tätt utanför. Men, och det kändes ju nära för att det var tätt utanför, men det är inget jättebra skottläge. Han är ganska långt ifrån, det är mycket kvar att göra. Sen gör han det ganska bra, men han kommer inte göra mål 9 av 10 från det läget, utan det var ett halvläge helt enkelt. Sen tycker jag nog att det var det enda Peking hade på matchen. Det var några skott utifrån, men det är också där, hur ofta går de där i mål egentligen? Mm. Frisparken är också rätt långt utanför, eller framförallt liksom, sidled så att säga. Och Dahlin står ju inte smitt i mål, han står rätt nära den närmsta stolpen. Och det är ju aldrig nära att den ska gå in. Alltså man kan säga att det är en jättebra slagen frispark, men den där räddar ju Dahlin absolut 10 gånger av 10. Det ser lite mer spektakulärt ut kanske, men han tar ju den, så den kändes inte heller så farlig. Det är svårt att göra mål från den vinkeln och det avståndet. Och sen har de ett avslut utanför i andra halvlek som också är från 25-30 meter. Och det ska mycket till för de ska gå in, särskilt om man har en bra målvakt. Så jag tycker egentligen att vi har rätt bra kontroll på Norrköping. Vi hade lite svårt att bita oss fast i första halvlek. Sen blir vi bättre inledning av andra halvlek. Och det är upprinnelsen till målet också, att vi vinner bollen högt. Och sen ett lite ovanligt anfall faktiskt, med att vi slår en snabb boll in bakom. De har vi saknat. Mm. Och sen kändes det nervöst i slutet med lite frustrationer, men det skapar ju egentligen ingenting. Så att i efterhand så tycker jag att det var en väldigt kontrollerad insats.
En match som jämn, men fördel MFF kanske man skulle kunna sammanfatta det som.
Ja, liksom det är en typisk 1-0-match. Det är verkligen, all statistik pekar på att den här matchen ska sluta 1-0 till Malmö FF. Och det kan man ju säga att det är jämnt, men det var samtidigt ingen snack om vilket lag som skulle vinna. Så det var lite som Rysdra var inne på efter matchen. Det är tillräckligt bra för att vinna. Och det räcker i det här skedet av säsongen.
Men jag tänker, vad är skillnaden mellan Peking och MFF i detta fallet? Vad är det som gör att man avgör? Är det helt enkelt att man bara har bättre spelare?
Nej, det är ju såklart en del av det. Bättre spelare hjälper alltid. Men jag tycker Peking har varit ett ganska ojämnt lag hela säsongen. De har stått för rätt bra insatser, de har varit klappkassa. Det här var väl en okej insats, men de har ju inte spetsen. De kan ta sig fram hyfsat ibland, men de har ju inte spetsen i sista tredjedelen. Och de är inte där tillräckligt ofta heller. De spelade ganska mycket utanför oss större den här matchen även när de hade boll. Medan vi är ju rätt duktiga på att trycka ner lag mot sitt eget straffområde. Och desto närmare du straffområdet, desto större chansen är att du gör mål också. Så jag tycker det är så mycket som skiljer, och spelidén också. Norrköping spelar lite mer direkt, försöker gå bakom, och det gör ju alla lag. Men jag tycker inte riktigt att de lyckas med det särskilt ofta. Utan vi har överlag rätt bra kontroll på deras kontringsförsök.
Absolut. Jag tycker det är så intressant att du säger det här med att det är liksom två olika perspektiv när man ser den här matchen. När man ser den är man nervös. Det känns som att Peking hotar mycket mer än vad de egentligen gör. Ser man om matchen så har Malmö rätt så bra kontroll på det, vilket gör att du inte egentligen är orolig. Däremot tänkte jag, det var ju en tränare som man upplevde som inte var lika lugn i båset. Jag tänker framförallt på Rydström som var liksom på sidlinjen, på fjärdedomaren hela tiden, konstant och skrek. Och det ska sägas att Glenn Riddersson som tränar Norrköping, han var exakt likadan. Så att i grund och botten så hade du en dansk och en smålänning och antagligen en Bellman någonstans där i mitten. som helt enkelt som avgjorde. Jag menar, men det är ju ganska skönt. Och jag, för mig tycker det säger en hel del om Malmö. Och var man är just nu, för att när det är 96 plus minuter så står Rydström och skriker åt fjärdedomaren att det är 96 och 20 sekunder nu, blåt för fan! Alltså hela tiden håller på. Och den mentaliteten att vilja vinna till varje pris, den tycker jag att man Det är ju det som urskiljer MFF från Norrköping en sån här match.
Ja, sen var det, tycker jag att det var ganska halt, det var rätt hetsigt på planen också. Och det ja. Kanske man inte tror när man tänker att Peking är helt avsågad i mitten och har ju egentligen ingenting att spela för. Men de tände till rätt rejält och det var nog en del av att Rydström förbannade för att de smällde på rätt jävla hårt. Det var några riktigt, riktigt fula satsningar. Men så får det vara. Ingen skadar ju sig så då ska man inte klaga.
Nej, vi hade ju
men jag tycker att det syntes på Rydström att, att det här, alltså, att han har verkligen gått in i liksom guldrace-bubblan. Jag tyckte man såg det på hans byten också. Det var, liksom, det var inte byten för att gå för 2-0. Det var byten för att stänga, ta 1-0-segen, ta 3 poäng och sen gå vidare. Alltså, det fanns ändå lägen. Eller, det var väl lite så här, man bytte in alltså Bajon som har bytt in Levicki rätt tidigt. Och då kändes det som att, och Rex framför också, istället för en sån som Sebastian Jörgensen exempelvis. Och det känns lite härligt tycker jag, att Rydström har gått in för att nu är det verkligen 3 poäng som gäller. Det är inte dags för finlir, utan nu är det avgör, så han känns beredd på det.
Men Sebastian, satt du där i 75 minuten och tyckte att det var himla härligt att Rydström bytte in 3 nya spelare där ganska sent, eller 2 kanske då?
Var väl blandade känslor, men samtidigt så hade man väl ett sjätte sinne som sa till sig själv att, liksom, att man går för det nu och liksom vill stänga liksom Norrköpings ytor att forcera och gå framåt.
Det enda jag var lite så, det var väl att man byter ut hela innermittfältet. Det är inte alltid det faller väl ut att byta en hel lagdel liksom på det sättet. Men igår föll det väl ut. Jag tyckte faktiskt att de inblandade så mycket in, både Sebastian Jonsson, Oskar Levick och Sören Rex gjorde det som vi behövde i det läget. Och det blev egentligen inte... Det blev aldrig riktigt farligt. Sen satt jag ju så var jag nervös. Jag har en sån sportklocka som håller koll på min hälsa och den blinkade till och varnade för att jag hade hört att jag var väldigt stressad. Jag tror fan det är 10 minuter kvar av säsongens viktigaste matcher. Liksom.
Ja, det är det så. Jag tror att den här stressen, till inte jag, att man märkte på spelarna, utan de spelade väldigt metodiskt på något sätt. Och precis som du säger, när Levicki och även Lasse Bergonsen kommer in, så det är en härlig känsla tycker jag när man ser Oskar Levicki komma in. För att han har inte spelat mycket i år. Han har haft ett jävla, ursäkta språket, men ett skadehelvete liksom. Bakom sig, och han kommer in med, tycker jag, en entusiasm, en vilja och dessutom en erfarenhet där han har varit och spelat sådana här höstmatcher 100 gånger i princip i MFF-tröjan. Han vet hur en 1-0-match spelar ut sig och han vet liksom vilket jobb det krävs för att behålla den här ledningen. Och det märker man. Han springer på stora ytor när Tahali, som inte är van vid såna här guldstrider, vill gå för ett mål i slutminuterna. Så tar Levicki och pekar med hela armen och bara så här mot hörnflaggan. Jag tycker det är så härligt att se liksom den här MFF... Alltså det är jättemånga andra lag som gör ju detta, det är inte det jag säger. Men det känns så mycket MFF över liksom vissa spelare. Och jag personligen, jag har inte vädrat detta i podden, men jag har känt liksom under en längre tid att vad är MFF idag för någonting? Vad är identiteten i härlaget? Vad är det liksom vi ska vara? Men så kommer det in sådana här spelare som Levicki, och du har Johan Dahlin som har 400 matcher och 11 nollor bakom sig den här säsongen. Nej, inte 400 matcher den här säsongen. Han har 400 matcher i MFF-tröjan. Och bara blir bättre och bättre ju äldre han blir. Liksom. De här dryga spelarna finns kvar. Den här ödmjuka arrogansen helt enkelt.
Jag tror det är guldrutinen som du är fiskar efter där. För att det är en väldigt stor skillnad på den här matchen och matcherna mot typ BP, Sirius borta, där vi har blivit extremt nervösa och försiktiga. Här är det egentligen en mycket svårare match. Det är ett bättre motstånd.
Och det är ett underlag liksom, vi har
precis, bortaplan, ett underlag vi inte gillar. Och vi har bara 1-0. där alla vet att vinner vi inte så är vi förmodligen borta. Och det har hänt någonting i mentaliteten där. Att för några månader sedan så blev vi jättenervösa i sånt här läge. Mm. Och nu så blir vi kolugna och liksom jätte... Och som självklarhet och så lugnt. Och som du säger, de benarna kom in, gjorde inte bort sig, utan de kom in med samma lugn, samma inställning. Och bara vi ska bara spela av, hålla ut och klara. Och det är härligt att se att vi har lyckats komma tillbaka till den känslan att när vi tar ledningen så vinner vi. Och så har det varit hela säsongen, men det är inte alla matcher det har känts så självklart.
Nej, och inte så tryggt heller. Jag tror att det beror på att du har spelare som du säger har en rutin, men även spelare som inte har rutin, men som gör allt för att vinna. Och jag tänker på de som har rutin, ja, men du har ju Pontus Jansson som är och bara växer och blir en bättre kapten, tycker jag. Vilket man ser liksom i den här intervjun efteråt där han liksom, ja, vad ska man säga, han är Pontus Jansson i den intervjun med i studion. Och sen har du Martin Olsson som jag tycker också har blivit mycket bättre på sistone, som var egentligen uttalad tvåa om ens det liksom när säsongen började, men som har växt in extremt väl i den här guldkampen som vi siktar mot. Men sen har du också yngre spelare som har kommit in med en form av gräsmentalitet. Och jag tänker på Otto Rosengren som han kanske inte gör sin bästa match igår, men han är fortfarande otroligt bra i att han kämpar till 110% i allt.
Och jag tror att han kommer att bli bättre nästa säsong.
Ja, ja, absolut.
100%. Jag tycker han är väldigt bra redan nu.
Ja.
Alltså, jag tyckte att mittfältet med Otto och Peña, bortsett från en lite trevande start, de hade lite bekymmer att just få kontroll över bollinnehavet och etablera spelet, så tyckte jag att de var kompletterarna väldigt bra. Det Otto gör, och som egentligen han är ensam om att göra på mittfältet, det är just det här att han kan göra en avvägning när det är läge att slå passningen, när det är läge att bara trampa förbi. Då blir han extremt svår att stoppa när man inte vet hur han kommer att ta sig fram. Och det märks att det blir en helt annan dimension när han sätter fart. Och uppenbarligen en offensiv spelare, vilket man kanske inte trodde riktigt när han kom, men det borde för att han spelade i Mjällby tidigare. Men är otroligt bra på att hitta de sista passningarna. Och jag läste i morse att Otto Peña låg bakom anfallen som ledde till 10 av 11 avslut i matchen. Jag tycker det ser ganska mycket om att de trots allt gör en bra insats. Även om vi kan sitta och tycka att de inte gör sin bästa match.
Ja, men det är onekligen.
De kompletterar man väldigt bra.
Men innebär detta då liksom att Lasse Berg Jonsson och Peña kanske inte kommer att spela så mycket ihop?
Jag tror ju egentligen aldrig att idén från början har varit att de ska spela så här, alltså i ett längre perspektiv. Jag tror att man värvade in Lasse Berg Jonsson som en långsiktig ersättare till Peña, för att man nog har känt att Peña vill hoppa på ett nytt äventyr så småningom. Jag tror att han köptes in för att, ja, men läget uppstod. Det är såklart lättare att värva från danska ligan när de har uppehåll. Eller när de är i mellansäsong, så att säga. Och då kände man nog att man var tvungen att ta det och bygga för nästa säsong redan nu. Så att jag tror att vi går in i nästa säsong med Lasse Berg Jonsson och Otto. Det tror jag kommer funka lika bra. Men jag tror inte alls att idén har varit att Peña och Lasse Berg Jonsson långsiktigt ska spela tillsammans.
Nej, samtidigt så tycker jag Rysum har haft en tendens i sin defensiv vilja spela med två sittande mittfältare. Och där Lasse Berg Jonsson och Peña på pappret i alla fall skulle passa väldigt bra. Men jag tycker att, precis som när man hade Hugo Larsson, att den här initiativförmågan rent löpmässigt behöver Lasse Berg Jonsson och Peña någon bredvid sig som gör. För de gör inte det själva på samma sätt.
Ja, jag tycker Rysum har själv.
Ja.
Ja, jag tycker Rysum har varit inne lite på att han har varit lite feg under hösten. Att han har gått liksom och gärna velat ha två lågt sittande mittfältare. Men att han har insett att han kanske behöver ha två, eller har egentligen bara en sittande och en lite mer dynamisk tvåvägsmittfältare. Han var inne på det, jag kommer inte ihåg vilken match det var, men där han liksom skruvade om från en, liksom, en, två sittande och en offensiv till egentligen en sittande och två offensiva. Och det tyckte jag, men det hade funkat väldigt bra framförallt. Och sen beror det lite grann på vilken matchbild man kanske väntar sig, hur man behöver stacka upp mer defensivt. Men i det egna spelet så är det helt uppenbart att det fungerar mycket bättre.
Mm. Jag vet att du har velat nämna andra spelare också.
Ja, jag har tänkt mycket på Martin Olsson som vi pratade lite kort om precis.
Ja,
att han har gått in som ett klockrent högerbacksalternativ. Och det som jag upptäckte igår, och som han säkert har skett tidigare, att han har rört sig mer och mer inåt i planen.
Mm.
Och liksom hamnat som en defensiv mittfältare. Och det för tankarna tillbaka till hur diskussionen gick med Anton Tillenholm i våras. Att man pratade om att han kunde gå upp och vara då en falsk sexa i vissa sekvenser. Och det tyckte jag man såg från Martin Olsson igår, att han ofta kom in i banan och erbjuder ett spelalternativ som motståndarna inte riktigt fångar upp. Och det som är intressant, men när han gör det, att han är vänsterfotad, så har han ju mycket naturligare spelvägar, mycket bättre vinklar med vänsterfoten än vad högerfotad spelare gör i samma läge. Så ska man ha den typen av inverterad ytterback, som det väl så fint heter i modern fotboll numera, så finns det rätt mycket många poänger med att ha en vänsterfotad högerback helt enkelt.
Mm.
Så det tycker jag är väldigt intressant att se, och jag tror det är någonting man har pratat om och man har velat testa under en längre period, men som man har varit förhindrad att göra på grund av skador och avstängningar. Så det, men det är fint att man hittar det nu, och det, han sköter det ju utmärkt. Han har ju en väldigt fin vänsterfot och han hänger med rätt bra i defensiven också.
Ja, absolut. Och dessutom så jag kommer inte ihåg var jag hörde någonstans, men han har ju liksom så här. Han säger ju själv liksom att han är ju i ännu bättre form än han varit tidigare. Och då är detta ändå en Premier League-spelare i grund och botten.
Så han är en lite annan typ av spelare. Han är inte riktigt lika snabb som han i sina bästa år i Premier League när han bara får fram längs vänsterkanten. Men det är ju en alltså, tyngre spelare, en lite stabilare pjäs. Och han har uppenbarligen lyckats bli av med alla skadeproblemen som han hade när han kom.
Mm.
Det känns verkligen som att han kan köra 90 minuter match ut och match in vecka efter vecka.
Mm.
Och det är verkligen, det är imponerande att göra det i hans ålder och liksom växla upp fysiskt sett efter en lite svagare säsong.
Men det finns en del mindre utropstecken som vi har pratat om här och berömt. Men det finns för mig i alla fall ett litet frågetecken, och det är ju Taha Ali till höger i startelvan. Vad säger du om det, Sebastian?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker ju mig se att man får ut mer av, i alla fall vad jag kan tycka, hans potential på vänsterkanten. För han kommer ju alltid, känns som att han kommer direkt från vänster. För han har ju Busanello som kan liksom ändå hjälpa honom om det skulle vara något problem. Men nej, jag vet inte. Det känns inte som det går hand i hand där om man sätter han på högerkanten.
Det är nej, jag tycker inte
att... det. Nej, jag tänkte mer att Vecchia är ju mer en höger. Liksom, om man nu får laborera mellan Vecchia och Ali. Eller liksom någon av dem kanske börjar på bänken. Och liksom då tar in den ena spelaren när man har liksom ett tröttkört motståndargäng och då tar in en Taha Ali eller en Vecchia som kan göra det ännu jobbigare för motståndaren.
Ja, jag förstår vad du tänker. Samtidigt så tror jag det handlar ju någonstans om att maximera spelarelvan. Att ta de bästa spelarna i elvan. Och det är klart, ja, rent logiskt, ska du få in Anasi, ska du få in Vecchia, det blir och Otto också, det blir väldigt svårt att placera var Ali ska in någonstans. För att Vecchia är ju till vänster naturligt, eftersom man hittar det högra hörnet mycket lättare. Men även att du har Anasi och hans samarbete på ett annat sätt, på samma kant. Ja. Erik, jag säger att du spricker.
Jag håller ju med att det är ett litet bekymmer att båda de två är absolut bäst till vänster. Jag tycker inte det här är dåligt i höger, men han kommer inte riktigt till sin rätt. Dels så får han ju mindre att jobba med därför att, för att vi tenderar att bedriva mest spel på vänsterkanten. Men det känns också som att han inte riktigt kommer loss på samma sätt när han väl får bollen. Men jag tycker så, jag vet inte riktigt vad det beror på, om det är att han trivs bättre på vänsterkanten eller om det är för att vi bedriver ett annat typ av spel på högerkanten. Det har lite svårt att bestämma mig för, men det är helt uppenbart att som vi spelar just nu så kommer båda mycket bättre till sin rätt till vänster. Ja, Stefan Ewecka är ingen fråga. Det kan han ska absolut spela till vänster med tanke på hans att han ju hittade där bort och hörnet. Och man tappar ju inte hela poängen med Ewecka om man skulle spela till höger. Då kan man inte bara spela någon annan. Det är ett bekymmer. I våras så var det ju inte bekymmer därför att ingen av dem klarade av att spela 90 minuter. Så det var rätt naturligt att den ena matchen så startar den ena och så byter man in den andra och sen nästa match var det tvärtom. Men nu börjar ju båda vara 90 minuters män. Ja, och då blir det lite att man kanske får fundera på om man måste välja en av dem eller om man helt enkelt bara ska köra som det är nu och tänker att Tarly har en förmåga att bli matchavgörande även när han inte har sin bästa dag som vi var igår. Att han dyker upp när man minst anar det, på säga. Men han är inte lika spektakulär. Han får inte riktigt lika mycket boll. Han kommer inte runt på samma sätt. Så hade han ju säkert ett tuffare motstånd igår, för tyckte jag faktiskt att Jaya Kelly hade rätt bra koll på honom i stora delar av matchen. Och framförallt matchade honom i snabbhet.
Ja,
och det gör ju mycket. Såklart. Så det kanske bara var. Men jag tycker även om man sett i andra matcher att han får lite mindre att jobba med på högerkanten. Och då är det svårt att bidra lika mycket. Men ibland är det bara så att man måste ha sina bästa spelare på planen. Och då är ju de två av de bästa. Då kanske man bara får lösa det. Man får inte ut full potential.
Nej, det är ett bekymmer. Det är en fundering som Rydström och company behöver kanske ta med sig. Hur man maximerar startelvan. Kanske inte genom att bara spela de bästa spelarna. Däremot det största utropstecknet igår som vi har väntat lite med att prata om är ju Isak Kiese Thelin. Han har ju haft en bra säsong. Han har ju ändå gjort 14 mål. Vilket är ungefär i samma snitt som man brukar ha i MFF. I alla fall som han har haft de sista gångerna som han har varit här. Kan vara till och med så att han går över det snittet beroende på hur det går de två senaste matcherna. Men vi, i alla fall, han har ju dock haft en svacka som har varit rätt brutal, tycker jag. Utifrån att han har liksom inte kunnat prestera både i spelet eller målskyttet på en x antal matcher. Jag våndas lite när jag sitter och pratar om detta, för jag vet att vissa av er tänker det är inte så jäkla dåligt ändå. Men med det sagt, så vad jag liksom ändå kommer fram till är ju att Isak Kiese Thelin är ju faktiskt guldvärd. Och inte bara på grund av målet igår, utan också på grund av att han har ju faktiskt gjort 7 stycken matchvinnande mål i år. Och precis som min gamla svensklärare sa, Lisbeth någonting, jag kommer inte ihåg vad hon heter efter honom. Hon sa kvalitet framför kvantitet. Och jag tycker att hon har väldigt stor rätt i det även när det gäller fotboll. För att svackan har ju varit grov och det är väldigt lätt att hylla honom nu. Och det är svårt att våga vara kritisk och inte kanske följa den här populistiska massan. Men jag tycker, alltså vad fan, ibland så behöver vi inte krångla. Vi kan bara säga att han gör jävligt bra ifrån sig. Och faktiskt och faktamässigt så är han ju guld värd, för utan honom på plan så hade vi inte tagit ett guld, eller hur?
Nej, men så är det ju. Det är klart att man lätt stirrar sig blind på de senaste matcherna och glömmer bort att han var helt avgörande under hela vårsäsongen. Men sen tycker jag också att vi har varit inne lite grann på att det hände någonting efter någon match där i somras där han kanske var nere på botten. tror att det var AIK borta där han liksom inte, känns som att han inte gjorde någonting egentligen, och det är kanske hårt, men sen tycker jag han successivt match för match har involverat sig själv mer i spelet, han har vunnit mer dueller, han har liksom varit bättre i targetrollen och liksom ja, men försökt komma till målchanser, men han har inte fått så mycket faktiska målchanser att jobba med. Det är Kalmar borta hade han ju en som där var ju uppenbart självförtroendebrist, men annars har det varit ganska mycket inlägg, når inte honom, han är, står ensam med tre försvarare på topp, hopplösa inspel. Men det som jag tyckte var så fint eller som intressant igår, att det är anfallet som blir mål dessutom. Hur många sådana anfall har vi sett egentligen under de senaste 15 matcherna? Just det här att han får faktiskt komma lite djupled och lite yta. Det, jag tycker vi har saknat den, den typen av anfall senaste tiden. Det har ofta varit att de få bollarna han har jobbat med, det är ofta inlägg från Busanello där han står rätt ensam i boxen och sen om man inte prickar honom på huvudet så är det svårt att göra någonting med den. Och sen har våra mål istället kommit för att vi kommer till avslut i, liksom precis innanför straffområdet. Inte så mycket inspel och inte så mycket djupledsbollar. Och det är klart, då är det kanske det är svårt att säga så mycket om att han inte gör mål ifall man inte tar, om man inte får några målchanser, men när man ser då att han får en liten yta och faktiskt inte är så hårt bevakad och får gå lite, lite bakom, så, så kommer målet till slut. Jag tycker det, tror inte det är en tillfällighet. Nej. Att det gör det när vi faktiskt för en gångs skull vågar slå en boll bakom. Det, jag tycker det är en jättefin passning av Peña som uppfattar det snabbt och sen behövde ta två försök. Men dessutom går bara den fram i alla fall. Men det påminner rätt mycket om målen han gjorde när han var här på lån under Tomasson. Då var det ganska många av den här typen att han, kom, han får en djupledsboll precis utanför straffområdet och så nyper han till på ett tillslag. Men det har inte varit så många såna anfall senaste 10 matcherna typ då.
Nej, och det har ju varit jag vet att under den tiden som det har varit väldigt mycket passa in till straffområdet, så har ju Rydström själv sagt att det är inte så vi vill spela fotboll, och det har ju gjort mig lite irriterad, för jag bara sa nej, men hur vill ni spela fotboll då? Och i alla fall så, du har ju helt rätt att de senaste kanske 3-4 matcherna tycker jag man har sett att man vill lägga in den här djupledsbollen och variera anfallet, vilket gör det väldigt svårt för motståndaren att uppfatta, men hur ska de göra mål egentligen? Försvararna blir väldigt så här tveksamma hur de ska röra sig. Okej, måste vi backa tillbaka? Och så vidare. Det har blivit för lättläst när MFF har velat liksom köra, bedriva någon form av handbollsspel.
Ja, antingen var det ett handbollsspel, men då når man inte hela vägen fram till Kisitlin, eller så går det en massa inlägg där han står ensam mot tre försvarare. Det har varit lite antingen eller. Och vi, klart, vi har gjort många mål på vårt handbollsspel också, men då involverar inte honom så mycket. Utan då är det snarare Nanasi och Vecchia och Tahali som kommer liksom i ytorna bakom Kristelin.
Jag vill lyfta fram lite statistik här. Den kan vara lite långdragen, men jag ska försöka göra det så snabbt jag kan. För jag tänkte lyfta upp de matcherna som man har faktiskt varit avgörande i. Och vi börjar ju med Kalmar. Malmö möter Kalmar hemma. Det blir 1-0 den matchen. Vem gör mål? Sebastian?
Thulin.
Ja, exakt. Och sen efter det så möter man Brommapojkarna borta. Det blir 2-1. Eller förlåt, 1-2. Två mål till Malmö. Vem gör två mål?
Thulin.
Ja. Lite bättre synk, tack. Man möter sen IFK Göteborg borta. Och det blir 1-0 till Malmö. Vem gör mål?
Thulin.
Ja. Och sen så möter man Norrköping, det blir 3-0, men man, ja, Kisselin gör ett mål. Man möter Hammarby hemma.
Thulin.
Nej, men inte en. Det blir 4-2. Kisselin gör 3 mål den matchen. Och det blir ju vinst helt enkelt därefter. Och så vidare och så vidare. Jag behöver inte rabbla upp allting. Men sen så är det ju liksom ett stort vakuum egentligen. Efter när Malmö möter Varberg. Och Malmö möter, eller det blir 6-0 i matchen. Och Kristelin gör inte mål. Sen så är han borta. Och sen så blir han skadad. Han kommer tillbaka. Han gör 2 mål mot Sirius hemma. Ja. Vi förlorar 2 matcher därefter mot Mjällby, Djurgården. Nu gör inte så mycket mål. Sen så gör han mål igen mot Värnamo. Gör två mål. Återigen matchvinnare. För att det blir 3-1 den matchen. Hade inte han gjort de två målen så hade det blivit 1-1. Och det är klart att när man sen sammanfattar den här statistiken så kommer man ju fram till jaja, men en annan anfallare hade kanske kunnat göra det. Det är inte säkert. Alltså att göra de här målen vid rätt tillfälle, det är så vi vinner guld. Och för mig att göra mål, 14 mål i 7 matcher som vi har vunnit tack vare hans mål, visar ju rätt mycket på hur bra målskyttet faktiskt är. Och dessutom som vi, får ändå liksom hylla oss själva i podden lite här, för att vi har ju alltid sagt att Kristelin är en bra anfallare, att det är mer spelet som har hackat mer än spelaren. Sen har det ju varit vissa matcher där också spelaren har hackat rejält. Jag tycker även man har sett att självförtroendet har ju gått ner en del på grund av antagligen den här massiva kritiken han har fått.
Men det är ju inte så mycket, har inte så mycket med han att göra, utan det gör, han skulle ju vem som helst göra. Ja. Du är inte involverad i spelet och inte gör mål, så är det klart självförtroendet
som anfallare. Nej, det är klart. Alltså det blir jättekonstigt. Men med det sagt så det är ju väldigt, det är ju liksom, det är väldigt viktigt att han gör mål, men det är ju ännu viktigare att han gör de här matchvinnande målen. Och dessutom, när man har varit nere i, jag vet inte, det kanske är för starkt att kalla det för skiten, men jag säger det ändå. När man har varit nere i skiten ett tag och sen gör mål en sån här match i en guldstrid där Malmö måste vinna, och du gör mål på det sättet dessutom 12 minuter in i andra halvlek, det är skitbra. Det är fan guldklass. Så att med de orden så vill jag ändå säga att Kristelin är ju guld värd, får man ju lugnt säga.
Tveklöst.
Jag har inte så mycket mer att säga om denna matchen. Ska vi gå vidare?
Ja, det kan vi nog göra. Jag tror vi har sagt det mesta redan.
Ja, serieledare är vi. Men kan Elfsborg ta chansen mot IFK Göteborg? För de spelar nämligen ikväll om någon timme. Vad säger ni?
Ja, det är Sebastian, spännande match.
Du som är tippextra-experten.
jag tycker väl att det är på pappret en spännande match på många sätt och vis. Ett säkert litet sug från Elfsborg att försöka visa att man ska befästa serieledningen och att visa att man är inte borträknade. Men vi ska ju ändå med handen på hjärtat hoppas att Göteborg gör jobbet åt oss och att vi kan sitta i förarsätet inför nästa möte som vi har mot BK Häcken.
Men då måste jag fråga Sebastian, hejar du på Änglarna ikväll?
Det tar emot att säga det, men ikväll så håller jag på Göteborg.
Änglarna?
Mm. Ja, det är väl inte så kontroversiellt. Med tanke på att de ligger i tabellen så känns det väl helt okej att unna dem en poäng eller tre.
Ja.
Det är väl inget snack om att Elfsborg är stora favoriter. Alltså Göteborg har haft en bedrövlig säsong. Och Elfsborg har haft en sån riktig, ja men egentligen en guldsäsong i den meningen att de har vunnit rätt mycket tajta matcher. Och de har vunnit även när de inte har spelat så briljant. För jag tycker inte de har varit så hemskt bra i de matcherna jag har sett under hösten. Jag tänker Halmstad borta var det nog. Där Halmstad hade hur många lägen som helst att ställa om och göra 1-0, och sen så tror jag på ett vändande anfall när Halmstad precis har missat ett jätteläge så gör Elfsborg 1-0 sent på stopptid. Det har varit ganska många sådana matcher under säsongen och det är, alltså det är till slut så får man ju en känsla av oövervinnlighet när man vet om att det spelar ingen roll hur bra ni spelar, om inte avgör matchen innan minut 90 så kommer vi göra mål. Och jag såg även början av matchen mot AIK. För jag hade faktiskt förhoppningar om att AIK skulle kunna störa dem. Jag tycker ändå att de har haft ibland prestationer av AIK som har varit ganska bra på slutet. Så jag tänkte att ja, men är det någon gång de ska ta poäng nu så är det väl nu. Och så börjar AIK Och jag såg i alla fall, jag såg inte riktigt från början, men jag såg några minuter innan Elfsborg gör 1-0 och tyckte jag AIK var riktigt bra. De hade vann boll högt, hade mycket boll innehav och liksom skapade chanser. Och det enda man visste då är att men då, gör man inte mål på dem så behöver Elfsborg en omställning så är matchen slut. Mm. Och precis som det var, så efter en ganska bra AIK-period så får Elfsborg bollen, slår den långt och sen tar det 3 sekunder och så är bollen i mål. Det var... Jag är lite rädd för att det kommer att bli en liknande matchbild. Jag kan verkligen se Göteborg gå ut med mycket energi och kliva högt. Och sen så tar det 20 minuter och så ligger bollen i andra målet. Liksom.
Jag får tyvärr en känsla av att det kan nog ta kanske 3 minuter eller någonting sånt innan bollen ligger i ja, nätet.
Men du förstår vad jag tänker. Jag kan tänka mig att man kommer sitta där och känna att det här ser ändå ganska bra ut. Fan, blåvitt är ganska bra. För så har det varit så... många gånger en säsong. Alltså det kan inte hålla i längden. Över liksom flera år. Att spela en sån fotboll där man ger bort så mycket initiativ. Och släpper till så mycket målchanser som Elfsborg gör. Men med den här säsongen känns det verkligen bara som att bollen vill inte in i deras mål. Utan, och så fort de bara får läget så slår de till. Så jag har inga större förhoppningar på Göteborg ikväll, tyvärr.
Nej, men jag tänker att det spelar egentligen ingen roll om man stöttar änglarna ikväll eller inte, för att vi har ju faktiskt guldet i egna händer. Vi har 2 matcher kvar, vi är mot Häcken och Elfsborg, och vinner man de 2 matcherna så är det ju klart.
Ja, men det är det, och jag kände ju att den här matchen var, alltså mot Peking, var en nyckelmatch för den meningen. Jag var ganska säker på att det skulle hända saker som gjorde att Elfsborg var, eller så att Häcken var mer eller mindre avsågade inför vår match mot dem. Nu blev det rätt om redan, det blev redan nu då. Jag hade tänkt att de skulle vara i praktiken avsågade när Elfsborg slår Göteborg, men det blev redan nu tack vare Mjällby och vår gode vän Noah Eile. Och sen dessutom med Rygaard och Gustafsson avstängda. Så vi har ju aldrig haft bättre möjligheter att slå Häcken borta än det här.
Ja, och då är ju även Amane är också avstängd.
Det var kanske Rygaard och Amane som var avstängda.
Ja, och sen är Simon Gustafsson skadad. Och de har ju dessutom Molde som de ska möta i returen. Och vinner de inte den matchen så är de ju ute ur Europa League. Så att det är mycket som spelar roll för Häcken i andra syften. Dock ska det också sägas att de behöver ju faktiskt också vinna om de vill behålla en tredje plats, för den kan de förlora om ett som Djurgården har liksom tuffat på lite. Det ska krävas en del, men det är möjligt, om jag säger så. Jag tror de behöver bara 1 poäng.
Jag vet faktiskt inte hur många poäng.
Men medan Erik håller på att kolla upp det här.
Det stämmer, för Häcken ligger faktiskt bara 4 poäng före Djurgården nu. Så om Häcken skulle förlora både mot oss och i sin sista match, vem kan de möta då? Ja, BP bort i sista matchen. Nej, jag tror inte de är jättenervösa över den här tredjeplatsen, utan med de avstängningarna och vetskapen att de måste slå Molde så hoppas jag att de fokuserar på Europa League-matchen. Men oavsett vad så är de av med sina absolut bästa spelare. Och Amman har också varit en otrolig spelare senaste tiden. Så det kan ju inte vara annat än positivt.
Onekligen. Vi ska gå ut med en liten rolig grej, tyckte jag i alla fall. Och det är ju det här ordbråket. Jag vet inte om ni läste om det, men Noah Eile, allas Malmöking i Listerlandet, han och Samuel Gustafsson verkar inte ha kommit riktigt överens. Dels så avgör ju Eile mer eller mindre matchen för Mjällby igår, vilket gör att Häcken blev avhängda, medan Samuel Gustafsson som en riktig gnällröv säger liksom så här någonting i stil med att det blir en annan typ av fotboll och hintar lite om att det är liksom vi har spelat på plast hela säsongen och vi är jättedåliga på gräs. Och för mig, jag vet inte, hur reagerar ni på detta? Är inte det alltså jäkligt konstigt och lite pinsamt av en elitspelare och liksom skylla bort det på att det är en gräsplan?
Ja, det är så fruktansvärt pinsamt. Alltså även om jag tycker att man ska kunna prestera någon även på plast, så har jag ändå full förståelse För när spelare går ut och kritiserar en konstgräsplan, därför att det är ju inte fotbollens naturliga underlag. Det är inte det som den bästa fotbollen spelas inte på plast, så är det bara. Mm. Men att då gå ut och göra det omvända. Och det, dessutom, det var inte så att de sa att planen var dålig. För jag tyckte, var det någon annan som sa att den här planen gick absolut att spela på. Det är bara vi som är värdelösa på fotbollens som riktiga underlag. Det tycker jag är fruktansvärt pinsamt. Och man undrar ju också, alltså om man nu någon gång har ambitioner att gå ut i Europa igen, jag vet inte om de har det på Anna Gustafsson, men då, alltså, då kan du inte tänka, då måste man ändå förstå att de bästa ligorna spelar på gräs. Det är liksom, ska du då gå ut och säga att du är värdelös på gräs, det är inte jättebra klart. Nej, riktigt pinsamt faktiskt.
Och då tyckte inte jag att Strandvallen, jag såg lite från matchen igår, jag tyckte inte den var särskilt dålig, om jag säger så.
Nej, men de sa ju inte det heller, de sa att det var helt okej plan. De skyllde, så jag kan ju förstå om det är en riktig leråker. Ja, det är härligt på sitt sätt, liksom, lite nostalgiskt så, men det kan man ju förstå att det är svårt att spela på.
Ja.
Men om det är en helt okej gräsplan, alltså du kan inte gå ut och säga så. Det är bara så jävla pinsamt.
Egentligen behöver ju inte vi sitta här och raljera kring det, för att jag tror att med det New Ailes säger till Nordsporten sen efteråt är att, jag citerar här, han har mycket åsikter, han Samuel Gustafsson, han spelar i den minsta klubben i Sverige kanske och borde inte snacka så mycket. Spelar på Skånskas varje vecka. Det är ett skämt enligt mig. Jag tycker det är hysteriskt bra. Ja, det är verkligen bara att ta mikrofonen och slänga den i marken så att det skapar ett skalv utan dess like. Nåväl. Ja. Jag tänker att det var det.
Det var det. Håna.
Jag tänker att vi ska ha ett avsnitt inför Elfsborgsmatchen. Helt enkelt. Det är med största sannolikhet att det är den matchen som avgör allt. Så vi ska försöka göra någonting speciellt där, tänkte jag. Men det ser vi då. Det här har varit ur ljusblå ögon. Det är måndag, klockan är 18.00 och vi bänkar oss alldeles strax inför tvn. Eller framför tvn menar jag.
Framtystet, att Elfsborg gör 1-0, då stängs den av.
Ja, någonting sånt. Men framåt timmens blå. Vi ses nästa vecka. Tack för idag. Hej.
Hej.